Man såg att han hade kvar sina glasögon och sitt hårsvall och sådär.
Då säger jag hej och välkomna till FLM-podden. Oj, den här rör på sig. Hej och välkomna till FLM-podden från Berlins filmfestival. Den andra rapporten från Berlin. Vi har kommit några dagar in här i festivalen och jag som pratar nu heter alltså Jakob Lundström som vanligt. Och med mig har jag nu FLM-skribenten men kanske framförallt barometern medarbetaren Mikael Hagner.
Ja, det stämmer.
Hur är läget?
Det är bra.
Vi har kommit inte riktigt halvvägs in men 4 dagar ungefär in i festivalen och vi har båda bänkat oss inför, jag vet inte, vad ligger du och snittar på per dag?
Ja, 4, 5 filmer.
5? Det är mycket väl godkänt.
Inte snittar på 5, enstaka dagar 5.
Man måste ju hinna skriva också och mingla och vad är det nu mer man är på festivaler här. Jag har idag sett på morgonkvisten med dig Mr. Holmes. Bill Condons film då med ingen mindre än Ian McKellen. Ian Gandalf McKellen i huvudrollen som en åldrad mästerdetektiv. Och du berättade att du var lite av en Holmes-entusiast. Hur står den så här i konkurrensen med andra Holmes-skildringar?
Jag tycker den står sig bra. Alltså jag har ju läst ju dem där när jag var grabb. De flesta av berättelserna. Och jag vet inte hur många tv-serier och filmer jag har sett med Holmes. Och det har ju blivit lite mer skruvat på sista tiden. Och det kan man ju säga att det här är också när man för fram den här gamle mannen som är över 90 år. Har svårt med minnet. Får skriva ner namnen på dem man pratar med på manschetten. Och samtidigt som man ska klura ut svåra mordgåtor. Men det funkar faktiskt. Jag tyckte det var en fin film. Lite långsam kanske, men mycket tack vare Ian McKellen och hans lite frånvarande och lite vimsiga uppsyn. Och jag tyckte det var fint.
Precis, den vänder ju ändå på Sherlock Holmes-berättandet som har blivit mer och mer extravagant med både Robert Downey Jr. och den här Benedict Cumberbatch, inte minst tv-serien, så populära. Här blir det ju mer än... Han försöker ställa saker rätt.
Ja, alltså han är ju... Han skojar ju med Holmes på ett helt annat sätt. Han försöker ju klä av myten. Alltså han berättar ju att det stämmer ju inte. Historien om honom stämmer ju inte. Och den där löjliga hatten har han ju aldrig haft på sig. Och pipar han ju inte rökt, för egentligen röker han ju cigarrer. Så han liksom skojar med myten om den gamla Holmes här. Alltså...
Men sen har han flyttat ut på landet också då. Sedan, vad är det, 35 eller 40, 35 år tillbaka tror jag. Året är 1947 och han är som sagt 90 plus. Precis, han försöker berätta sin egen berättelse eller rättare sagt berätta fakta. För han hatar ju fiktion eller tycker att det är fånigt.
Alltså problemet här för den stackars Holmes är att han minns ju inte längre. Utan minnena kommer tillbaka i små drömmar och i små sekvenser. Men till slut så lyckas han lägga ett pussel i alla fall.
Mästerdetektiv med tilltagande demens, det är ju inte den bästa förutsättningen.
Det är ett roligt upplägg.
Jag tycker att den här filmen var i och för sig ganska... den är nedtonad då, Sherlock Holmes, som verkligen blir en kontrast till de här mer invecklade intrigerna. Den här intrigen, den här tidigare gåtan som man går och grunnar på vad som hände egentligen, för han kommer inte riktigt ihåg, eller om han nu har förtänkt kanske snarare, är ju inte så raffinerad eller invecklad som den här senaste BBC-serien, utan det är ju mer än ett drama om försoning och på så sätt liksom charmigt men konventionellt. Tror du att den är tillräckligt ändå? Ian McKellens lyskraft, kommer den innebära att den kommer få svensk biodistribution ändå kanske?
Det är nog tveksamt. Men den kan nog få distribution, men jag tror inte att den kommer att locka väldigt mycket folk, det tror jag inte.
Men det finns ju en annan, jag vet inte vad den har fått för bemötande den här Mr. Holmes, jag såg det i morse så att det har inte kommit in i recensionen än, men en annan film om att bli gammal i gamla England har ju fått desto fler lovord och som är en starkare film, uttalar jag här nu objektivt. Vad var det för film?
45 Years av Haig, som alltså gjorde Weekend för ett par år sedan om ett homosexuellt par. Och här handlar det om ett par som bara ett par dagar innan de ska fira sin 45:e bröllopsdag får ett meddelande eller ett brev där de får veta att en kvinna som den här mannen har haft en kärlekshistoria med för jättelänge sedan har funnits död i glaciären i Schweiz. Någon glaciär i Schweiz. Och detta förrycker helt den här mannens tillvaro. Och skakar ju givetvis om kvinnan också. Och de håller på, hon förbereder och han snör bara mer och mer in på det här gamla minnet och börjar rota i glaciärforskning, och han går till resebyrån och kollar biljettpriserna för att åka till Schweiz. Och ja, därifrån så utvecklas en rätt tragisk historia.
Det är Charlotte Rampling och jag kommer inte ihåg vad...
Courtney.
Så var det. Den här handlar ju precis om minnet, som du säger, precis som Holmes-filmen. Han försöker på något sätt göra upp med sin ensamhet. Han är ju en ensamvarg som vi, precis som vi har lärt känna honom, så bor han också ensam ute på den engelska landsbygden. I den här filmen då så är det ju ett annat minne som kommer tillbaka och stör tillvaron då mellan det här äkta paret som ju inte riktigt är 90 plus, men hon är väl 69 kanske, han 79. Jag tror att det är någon liten åldersskillnad där. Men det här minnet just som blir också så himla tydligt med den här unga kvinnan som han var tillsammans med i 25-årsåldern, som är liksom fastfrusen i tiden i ändå en glaciär och återfunnits i den här.
Jag ska berätta också att hon omkom tillsammans när de var tillsammans i Alperna, den här mannen och kvinnan. Hon ramlade helt enkelt ner i en ravin och försvann. Frågan är ju då när det här minnet kommer tillbaka hur pass stark den här kärlekshistorien var och vad som skulle ha hänt om hon inte hade dött. Och det är ju den springande punkten. Jag vet inte om man ska berätta så mycket mer om det.
Nej, man kan väl berätta som så att Charlotte Rampling då, som spelar hustrun, hon försöker väl vara cool, men kanske blir mer störd än vad hon först vill erkänna då, att hennes man har haft en annan kvinna innan de träffades då. Men det blir ändå någon slags otrohetsdrama blir det ju på något sätt, eftersom han då smyger upp på vinden och tittar igenom gamla diabilder och allt vad det nu är. Men gillade du den här lika mycket som pressen här har gjort?
Ja, jag tyckte det var en väldigt bra film. Och jag kan inte riktigt tala om vad det är som gör att den har satt sig fast hos mig, därför att då avslöjar jag för mycket. Men det är farliga saker, minnen, när de dyker upp. De kan ställa till en tragedi faktiskt. Men jag tycker att den hör till de filmerna som skulle kunna vinna här, det tror jag faktiskt. Men det är inte den bästa filmen vi har sett.
Nej, vilken är din bästa film så här långt?
Den bästa filmen är Jafar Panis Taxi. Den tycker jag var mycket bra. Mycket, mycket bra. Betydligt bättre än de två tidigare filmerna som han har gjort efter det att han förbjöds att arbeta för, vad var det, 2010.
Precis, han fick 20-årigt yrkesförbud där från den iranska staten för att ha, ja, på något sätt vanärat islam, tror jag, med sin filmkonst, eller om det nu var rättare sagt i samband med den här gröna revolutionen som pågick där. Just där på Berlins filmfestival så hade hans första då protestfilm, eller vad ska vi säga, hans film gjord då i Lundum i Iran. Han har ju smugglat ut, och det här är hans tredje som sagt då, smuggelfilm som har haft premiär just här på Berlins.
Den första var väl i Cannes. Den smugglas ut i Cannes. Men den andra filmen, Close Curtain, visades här för 2 år sedan. Så var det.
Just det, och det var då som Maria Mogadam, den svensk-iranska skådespelaren, var på plats här då i Berlin för att presentera filmen, och sen när hon återvände till sin mamma i Teheran så blev hon ju då också ifråntagen sitt pass och kunde inte lämna landet. Här har vi skrivit om i FLM tidigare, och hon var ju faktiskt med i juryn nu senast på Göteborgs filmfestival, så hennes situation har ju åtminstone förbättrats, hon får lämna landet. Men det är ju talande också att Taxi, den här filmen, inte egentligen har några eftertexter alls, att alla förutom Panay själv då arbetar anonymt, och säger ju någonting om att det inte är fritt fram att verka som filmarbetare i Iran.
Nej, då, alla andra filmer presenteras ju så flott här med presskonferenser, och regissörerna är ju regel här. Men här var, jag hörde att den lilla flickan som är med i filmen var med vid den stora visningen här, men annars har det inte varit någon här och talat om filmen. Och det är ingen som verkar veta riktigt hur det har gått till, hur han har haft möjlighet att göra det här. För den här filmen skiljer sig från de två tidigare. Den är filmad ute i Teheran, alltså inte bakom lyckta dörrar, utan den utspelar sig som titeln då säger, i en taxi. Men ja, hela tiden egentligen. Och det är ju Panay själv som är centralfiguren förstås. Och det är han själv som sitter bakom ratten i den här taxin. Och sen så har han en kamera installerad på instrumentbrädan. Som liksom tar upp det som händer i bilen. Men också ibland vänds utåt mot gatan genom vindrutan ut. Och vad som händer lite vid sidan om. Och det är väldigt snyggt gjort. Alltså jag tycker det är... Och så är bra uttänkt.
Det är verkligen en film som visar på en otrolig liksom fantasi. Eller liksom att film handlar inte om bara vilka finansiärer man lyckas få till sitt projekt för att kunna finansiera allt det här runt omkring. Utan när det kommer till kritan så är det mer en tillämpad fantasi liksom som man kan ändå skapa med till budstående medel. För den här filmen som sagt utspelas i en taxi. Panay själv sitter i förarstolen och vi förstår ju att han blir igenkänd då av de här passagerarna. Vi förstår ju såklart att det är skådespelare det handlar om. Men det är ändå väldigt lekfullt gjort så om vi jämför med de tidigare filmerna. This is not a film som ju ja, men verkligen var en tydlig protestfilm där han liksom ritade upp då scenerierna på sitt golv för att visa hur han hade tänkt göra sin film som han nu inte kan skapa. Och den här closed curtain där han inte förekommer själv i bild. Men där filmens filmregissör går ut i havet i princip. Det känns nästan som ett självmordsbrev, den filmen, från en deprimerad regissör. Så det är här, den här har ju ett helt annat humör. Det är nästan en, jag tänkte, spring i taxidörrarna fars vissa stunder. Och väldigt just, jag skulle vilja se det som en liksom praktisk lektion i filmskapande. Om man vill liksom få tips om hur man ska göra film och då, så kan man titta på den här filmen.
Alltså många... Eller många, men det händer ju att regissörer sätter upp regler för sig själva. Alltså Dogma till exempel, eller regissörer som ska göra filmer som det finns en här i ett enda, med en enda tagning. Men här är ju förutsättningarna, det är ju inget han har påverkat själv, utan det är, de är ju satta liksom. Och utifrån det så har han ju alltså väldigt uppslagsrikt och mycket intelligent speglat sitt hemland, sin hemstad.
Och den här 10-åriga skådespelaren, flickan som du nämner, är en annan favoritfigur i den här filmen som dyker upp lite senare och som också då skapar en kommentar kring filmskapande i Iran. Det här är ju en film om att inte få göra film och hur han ändå då gör film. Och hon går ju i skolan, så får hon då göra en kortfilm och då får hon en kravlista då, en politiskt korrekt kravlista kan man säga, från sin lärare för hur man ska göra film då. Som sen Panay tar upp och diskuterar. Men dels är det klädsel då såklart. Men också att man får visa verkligheten. Men det får inte vara för verkligt.
Och... Det är liksom grundkravet. Ingen skit i realism. De diskuterar ju hur man ska göra en film distribuerbar helt enkelt. Och det är väldigt roligt. Den här lilla flickan är ju förnumstig och ganska klok också. Han sitter ju och småler där.
Det är ett annat slags manifest precis som den här läraren delar, lär ut där då. Så det är liksom en väldigt uppslagsrik och en också intelligent film som har en del att säga då om sitt ämne.
Man kan ju spekulera lite i vad det skulle innebära om filmen skulle vinna här. Om det skulle hjälpa honom. Man kan ju hoppas det. Men jag tycker inte att om det nu skulle belönas så är ju inte det politiska skälet det första, utan det är en verkligt bra film. Oavsett att den har tillkommit under dessa pressade förhållanden.
Precis, en komisk, alltså en som jag blev lite förvånad över just efter att ha sett hans två tidigare filmer. Den är ju liksom humoristisk, även om det kanske då är galghumor eller hur man nu ska beskriva det kring en regissörs villkor i ett land där han inte tillåts göra film. Men just också då väldigt sinrikt konstruerad med de här kamerorna monterade som man kan vrida om. Och sen så har han också då sin brorsdotter där som har sin egen mobil, eller vad säger, digital kamera som hon filmar med som man kan inkorporera i handlingar och sådär. Så det är en väldigt ja, jag skulle vilja se den som en bra inspirationskälla till alla som, det finns inga ursäkter. Ja, men jag håller med dig, det är också den bästa filmen jag har sett. Och Panay är ju inte den enda, vad ska vi säga, mästaren här. Det är ju många regissörer här, många mästare som återvänder. Och jag såg nyss Patricio Guzmans dokumentärfilm, den chilenske filmen, som gjorde en dokumentärfilm om vatten och ursprungsbefolkning och Pinochet och Allende, och som var väldigt bra, som jag det var någon som hade favorittippat den till Guldbjörnen, men det är svårt att se kanske, men ändå väldigt välgjord. Och sen har vi också sett Werner Herzog, hemmasonen, återvända till Berlin med sin nya film.
Ja, det var rätt sorgligt faktiskt. Det är en gammal favoritregissör från min ungdom alltså, och nu har han ju gett sig på någonting som han inte har varit i närheten av innan. Han ska skildra jag ska säga ett klassiskt pojkäventyr, matinéäventyr, även om det är en flicka i huvudrollen då. Och dessutom passionerad kärlek. Det är inte riktigt Werner Herzogs område kan jag säga.
Han sa ju det på presskonferensen, hörde jag i bakgrunden igår, att det var hans första film då. Dels hans första romantiska eller erotiska scen då som han hade filmat. Och dels var det väl även hans första gång som han hade en kvinna i huvudrollen. Så det är kul att han liksom, han förnyar sig själv på ett plan. Men å andra sidan så är det ju då en ganska förvånansvärt fantasilös, alltså i tillvägagångssättet, film från just den här fritänkaren som han har gjort sig känd som, i alla fall Werner Herzog. Om man jämför med till exempel Maliks film då, som vi pratade om i förra podden, som ju också är gjord av en åldrad mästare. Så den är i alla fall, det är i alla fall en film som skiter i konventionerna och kör sitt eget race. Men det här var verkligen en klassisk, precis som du säger, ett matiné-äventyr.
Ja, det kan man säga. Och den bygger på en fantastisk historia. Alltså den handlar om en kvinna som faktiskt har funnits, Gertrude Bell, som sägs ha gått till historien som en kvinnornas Lawrence of Arabia. Jag måste erkänna att jag hade aldrig hört talas om henne innan den här filmen. Men jag har kollat lite på nätet och sådär, och det är spännande. Och det man kan säga om filmen är att den får mig att vilja veta mer om den här kvinnan, för man får inte veta så mycket om henne egentligen. Det är bara en slags förbehållslös glorifiering eller hyllning. Hon rider ut ensam i princip i öknen och har några med sig och möter beduiner och olika folkstammar som bor där.
Det är väl hennes magnetiska utstrålning får man antyda då, eller hennes liksom intresse, genuina intresse, om man ska se någon sensmoral här från Herzog, så är det ju västvärlden som närmar sig arabvärlden kan göra det med ett uppriktigt intresse då, istället för att försöka på något sätt sko sig eller utnyttja eller överta landområden. Och jag tänker mig precis att det är ju kanske ett folkbildningsprojekt nästan det här liksom, på så sätt kan det ju vara sympatiskt.
Men det blir ju så, det försvinner här. Alltså det handlar ju väldigt mycket om de här, hon har ju två kärlekshistorier här alltså. Två män som hon förälskar sig i och som det inte går så bra med. Och det är därför det anges som ett av huvudskälen nästan till att hon ger sig ut i öknen. Efter de här männen så säger hon att my heart belongs only to the desert, och så försvinner hon ut. Och så rider hon omkring där tjusig och välklädd hela tiden, och det är Nicole Kidman då. Jag tror inte man ser ut så där i öknen. Med den här hyn och det är perfektionen och allting ligger rätt och nej, det blir fånigt.
Ja, för att göra då en, om vi ska se det som ett folkbildningsprojekt då, eller ett kunskapslyft i historien för oss som har missat den här kvinnan, så gör han ju samtidigt väldigt nästan en konservativ romantisk berättelse av alltihop det här. Han liksom reducerar då hennes drivkrafter till, men just att det är förknippat då med hennes kärlekshistoria, sätter ju verkligen liksom, är ju den röda tråden ändå i filmen, tyvärr då.
Det blir extra olyckligt då när Herzog inte riktigt förmögen att förmedla de här passionerna, utan alltså det blir nästan kalkonaktigt. Det är riktigt dåligt tyvärr.
Jag håller nog med där. Alltså, han har ju skildrat irrfärder förr liksom, man tänker på Fitzcarraldo och sådär, så att, men här har han på något sätt
samma dag.
Klaus Kinski och Nicole Kidman, det är begränsade likheter mellan dessa två skådespelare.
Ja, alltså jag har ju sett en väldigt bra tysk film.
Just det, det är ju Berlins filmfestival. Då är det alltid några tyska som man inte vet om de är där.
För att det sägs att de halkar in lite oförtjänt ibland, de tyska filmerna. Och jag har inte varit här så många gånger, men jag har sett en annan dålig tysk film. Men en riktigt bra tysk film såg jag här om kvällen som heter Victoria. Och den handlar om en spansk ung kvinna som har kommit till Berlin för att jobba. Hon har flytt ifrån en jobbig bakgrund. Hon har i 17 år av sitt liv tränat piano 7 dagar i veckan för att bli konsertpianist. Men blivit ratad på konservatoriet. Hon kommer till Berlin och så hamnar hon i sällskap med en kvartett, rätt skumma figurer. Hon hänger med dem här och de drar runt på gatorna här i Berlin och fortsätter att kröka. Och sen så plötsligt så dyker upp, en av killarna dyker upp och säger att de måste dra iväg, de måste utföra ett jobb. Och då behöver hon en chaufför och då ställer den här flickan upp på det, Victoria. Och jag behöver nog inte säga mer. Det går inte så bra.
Men det är häftigt att se ändå en film från Berlin då, på Berlins filmfestival. Bidrar kanske till förtätningen. Det här var entagningsfilmen, va?
Ja, den är gjord i en tagning. Och man ska inte hänga upp sig för mycket på det där. Det blir gärna maner och så. Men och den hade varit lika bra med några klipp, kan jag säga. Jag var helt fullkomligt fängslad under, jag tror den var 2,5 timmar lång. Det var ju märkligt sen att gå ut på gatan här från biografen och sen så röra sig i de kvarteren just där de hade gått omkring. Och jag liksom tänkte, så såg jag några polisbilar där. Jag började vända mig och liksom tänkte, är de här någonstans? Jag har inte riktigt landat när jag kom ut från biografen. Jag tyckte det var en väldigt fängslande film faktiskt.
Typiskt nog en film som jag skippade så här slarvigt. Man är ju här, det finns sånt otroligt utbud av filmer. Och man har liksom, man får plats med 4-5 stycken om dagen. Och jag såg Tyskland, lite fördomsfull kände jag mig där. Såg jag Victoria, tänkte jag dels på Bo Widerbergs film. Men sen också tänkte jag på någon sån här kostymdrama. Och då hade jag ju redan sett Benoît Chacots Diary of a Chambermaid. Som är hans variant på samma historia som redan har filmats av Renoir och Buñuel. Så då kände jag att det får vara nog med kostymdramer idag. Men ack, så fel jag hade.
Läs texten bättre.
Jag skulle ha läst text överhuvudtaget istället för att gå på min feeling från titeln bara. Men så blir det ibland här på filmfestivalen att man går på feeling. Ibland går det bra, ibland inte bra. Nu har vi pratat bara i princip här om tävlingsfilm. Vi har ju sett lite annat också. I alla fall jag, bland annat en film som heter Queen of Earth som jag har bloggat om. Så det kan man läsa om på flm.nu. Och sen har jag även gått på ett par retrospektivfilmer. Inte dock Wim Wenders utan den andra retrospektivserien som heter Technicolor, Glorious Technicolor. Där jag bland annat sett en härlig tjureffektarfilm av Ruben Mamoulian som heter Blod och sand. Och det är jag glad för det är nog den enda chansen man får att se den filmen på stor duk. Och det var också ovanligt då att få se en festivalfilm här som inte inleds med den här textskylten där det står "This digital screening is presented by" och sen diverse teknikföretag där. Något som jag även tänkte på visningen. Några visningar har varit ju sådana här digitala glitchar har man sett spöka och dansa över duken. Men det är väl en barnsjukdom kanske. Eller något som kommer förfölja världens filmfestivaler och biografer i all digital framtid. Men jag är beredd att sätta en 100 i alla fall på att bli något pris till Jafar Panahi.
Ja, det får man ju verkligen hoppas.
En festival, vad säger jag, en publikfavorit också. I alla fall den fullsatta visningen jag var på Friedrichstadt Palast som det heter i Tyskland.
Det är ju det märkliga här att var man än går så är det ju utsålt. Det spelar ingen roll vad det är för film nästan. Det är ett otroligt publikintresse alltså. Och det är intresse från pressen också. Vi kommer inte in på pressvisningarna heller. Vi får köra extra visningar. Det är...
Presskonferenserna är heller också svåra. Det är väl det mest attraktivt att se de här stjärnorna som är på plats. Men med det får vi tacka för oss. Tack Micke för att du ställde upp här och pratade lite film.
Det var kul. Tack.